Han sa inte med en gång att han har skjutit. Han sa att Göran Lundblad är död.
Alltså jag kan inte berätta hur det gick till när han dog mer än att har skjutit han.
Martin Törnblad hävdar fortfarande än idag att han inte är den som skjutit Göran Lundblad.
Ja, jag var med och transporterade bort kroppen och städade.
Samtidigt har Martin Törnblad och Therese Tang fortsatt sin kontakt även efter det att Martin dömts till fängelse.
Jag kan väl säga att jag har väl kört lite samma spel som jag har gjort hela tiden, att ibland skriver jag det Martin vill höra, va? För att jag ska få saker tillbaka.
Och vad är det egentligen för skäl som ligger bakom att polisen vägrar lämna tillbaka Therese Tangs mobiltelefon?
Det har jag väldigt svårt att fatta. Den enda förklaring jag kan se till det, det är att det finns något som man inte vill ska bli bekantgjort.
Mordet i Norra Förlösa blir allt mer infekterat och drar in fler personer långt efter själva händelsen.
Hans röst blev argare och argare och till slut lyfte den här skopan och skickade iväg mig och träffade mig på.
Han dumpade den på Anders Blank.
Övre axeln, armbågen. Så jag flyger iväg några meter in i skogen.
Skopan? På den? Ja. Han ramlade.
Det här är Spår med Anton Berg
och Martin Jonsson.
Förlösa mordet.
Avsnitt 4.
Hej, vi ska träffa Martin Törnblad.
Vad heter ni?
Martin Jonsson och Anton Berg.
Ni är välkomna.
Tack så mycket.
Ni har nu hört Spårs första tre avsnitt om Förlösa mordet. Hittills har det handlat om vad som ledde fram till de två fällande domarna mot Sara Lundblad och Martin Törnblad. De sitter båda i fängelse. Enligt domen ska de avtjäna 18 år. Så var också läget när vi fick tips om det här fallet från Martins advokat, Thomas Magnusson. Ni som följt Spår sedan starten känner igen honom. Det var Thomas Magnusson som företrädde Kaj Linna när han till slut fick resning och sen friades efter 13 års fängelse.
Men nu ska vi inte prata Linna.
Ja, just det. Jag måste vänta.
Ja. Ska vi prata Förlösa?
Eftersom Spårs granskningar ska tåla att andra granskar vad vi kommer fram till är vi helt transparenta här. Det var genom Thomas Magnusson som vi lärde känna detaljerna till en början, även i den här historien.
Jag tyckte hela utredningen var... Det fanns ju brister, det gör det ju alltid. Det kan man gnälla om som brottmålsadvokat. Men alltså, man hade inte sökt alternativa hypoteser. Utan hela utredningen var låst från början till slut.
Thomas Magnusson påstår att det finns likheter mellan Förlösa mordet och Karlamarks mordet. Och visst har han rätt i att båda fallen bygger på ett huvudvittnes utpekande.
För att man la allt krut på det här vittnet, Therese Tang, hennes uppgift om vad Martin skulle ha berättat för henne. Plus att han har haft ett 11 timmar långt förhör med polisen utan advokat närvarande och ett förhör som ingen får ut. Så att det finns ju stenar att vända på i det här målet, det anser jag.
Ja, det som advokat Thomas Magnusson påstår här är sant. Det finns ett långt förhör, eller samtal som polisen vill kalla det. Det är snarare dryga 7 timmar långt, men det stämmer att Martin Törnblad har talat med polisen efter domen. Men vad som sagts där har alltså Martins egen advokat inte fått reda på.
Däremot har Thomas Magnusson fått brev som Martin sparat. Både kopior på sådana som Martin har skickat och så svaren Martin har fått. Det är korrespondens som Martin ägnat sig åt i fängelset efter att han dömdes 2014. Totalt är det 4 kilo papper. En rejäl bunt som Thomas Magnusson skickar till Spår. Flest brev går mellan Martin Törnblad och Therese Tang.
Varför har vi fått ta del av alla de här breven från Martin?
Därför att jag tror att de skulle kunna vara viktiga som en ingång. Alltså, hur naturligt är det till att börja med att ett vittne som tillhör Missing People som försöker utreda detta. Det leder till en fällande dom och även till en fällande dom i hovrätten. Och sen så vidtar den här brevkommunikationen på hennes initiativ, som jag ser det. Och det tycker jag är lite mysko. Det var därför jag tyckte att det här var intressant. Jag menar, är det på det sätt som hon beskriver? Att hon på något sätt blir censurerad i förhållande till polis och så vidare. Är det på det sättet att det finns saker i utredningen som inte har kommit fram och som inte får ut? Då är det ju högintressant i min uppfattning.
Ja, Therese Tang avslutar inte sin relation till Martin Törnblad efter att han dömts för mordet på Göran Lundblad. Tvärtom så fortsätter hon att skriva brev. Det är samma Martin som hon alltså vittnar om att hon är rädd för. För Therese Tang bestämmer sig nämligen för att skriva en bok om det hon upplevt. Och grunden blir hennes anteckningar från tingsrätten.
Jag började redan där och då föra lite anteckningar och sen när hovrätten kom så var jag på plats där också och gjorde samma sak där. Och det är självklart att man förstår liksom att vilken historia man sitter på och hur kan man göra för att bearbeta den på bästa sätt.
Boken skrevs till slut av Joakim Palmqvist, men det är Therese Tangs perspektiv som är det centrala. Den heter Hur man löser ett spaningsmord och har underrubriken Therese Tangs berättelse.
Så det har egentligen varit en bearbetningsprocess för mig för att kunna räta ut frågetecken och stänga igen det här kapitlet av mitt liv på något sätt.
Samtidigt innebar det ju då att du fortsatte ha kontakt med Martin.
Ja, det stämmer.
Som du har berättat att du har varit så rädd för. Hur får du ihop det?
Ja, det är klart att det var väl den tuffa biten. Jag vet med mig att vi hade en hel del diskussioner om den här brevväxleriet, hur det skulle vara. Och jag har ju aldrig skrivit brev själv till Martin. Okej, fine, det är jag som har skrivit på datan. Ja, det är det ju. Men det har ju varit i samråd, liksom breven har bollat mig och Jocke emellan och vi har tittat och tänkt på dem så här. Och hur ska man svara och vad vill vi ha fram för information då, va? Och det är klart att det har inte alltid varit superenkelt.
Vi ska återkomma till det som Therese Tang kallar för brevväxleriet. För även om det finns likheter mellan Förlösa och Karlamarksfallen just när det gäller vikten av ett huvudvittneshistoria så finns det också avgörande skillnader mellan de båda fallen. En sån är personen vi ska träffa nu.
Hej, hallå. Tjena,
hej.
Martin.
Martin.
Hej,
Anton.
Martin.
Martin Törnblad leds in i besöksrummet av två vakter. Vi sitter vid ett litet bord med vår utrustning igång och några av de brev vi fått liggande framför oss. Det är Martin Törnblad som skickat oss alla brev. För det är där han menar att nyckeln till hans resning ska finnas.
Men har ni fått allt mitt material?
Ja,
det där är bara en liten del av det. Men ja. Vi har ju gått igenom precis alltihopa.
Så. Det var ju 4 kilo papper vi fick.
Av Magnusson.
Ja. Han sa att det var alla brev. Och han sa att ni var överens om att vi skulle läsa det.
Ja, det är lugnt.
Ja. Så det har vi suttit och läst.
Mm.
Och det är alltså här de båda fallen skiljer sig åt. För när vi träffade Kajlina fanns det inga frågor vi inte fick ställa eller ämnen som han inte ville prata om. Han förstod att vi var journalister som granskade hans fall objektivt och utan förbehåll. Martin Törnblad har en annan inställning.
Så jag fokuserar ju på de sakerna som är aktuella för mig för en resning. Sen allt bortom det, alltså själva mordet och de sakerna, det håller jag bort. För att jag ser det som överflödig information. Det är polisens intresse, inte mitt.
Så några detaljer om den verkliga skytten som Martin alltså påstår ska ha utfört mordet vill han inte berätta. Inte heller om hur mordet ska ha gått till eller hur han har hjälpt skytten att begrava kroppen. Martin Törnblad tycker att vi ska prata om breven istället.
Alltså jag har haft en brevkonversation med Therese Tang under en längre period. Och där har det ju framkommit då att hon bland annat har blivit uppmanad att säga olika saker i rätten. Och sen så har det ju även kommit fram gällande den här mobiltelefonen som hon inte får ut. Att det verkar som att polisen döljer någonting genom att hon själv säger till mig att polisen vill dölja hur de har arbetat.
Vi har läst breven som Martin pratar om och vi återkommer till dem. För det ska visa sig finnas en mycket udda detalj där som vi till slut hittar. Men vi ska börja med att berätta om Therese Tangs mobil. Den telefon som hon alltså spelade in delar av Martins erkännande med. Den togs i beslag av åklagare för att säkra bevis fram till domen vunnit lagakraft. Men sen fick Therese aldrig tillbaka den.
Det har jag väldigt svårt att fatta. Den enda förklaring jag kan se till det, det är att det finns något som man inte vill ska bli bekantgjort.
Kriminaljournalisten Joakim Palmqvist är väldigt kritisk till hur polisen har agerat.
Det finns egentligen inget annat logiskt skäl till att beslagta den och destruera den. Det verkar jättekonstigt. Jag tror att det skulle kunna vara för att man vill dölja någonting.
Som författare till boken om Therese Tangs historia har Joakim Palmqvist följt turerna kring hennes mobiltelefon med stigande förvåning.
Jag tycker att det är idiotiskt gjort av polisen att beslagta hennes mobiltelefon. Jag tycker det är komplett idiotiskt att inte för det första ersätta henne med en ny telefon som är värd lika mycket. För det andra att man har förstört en telefon, beslagtaget och förstört en telefon utan att ta en kopia på det. Det är i mina ögon jämförbart med grovt tjänstefel. Det är så fullständigt blådumt så att jag har svårt att hitta ord för det.
Okej, nu är det grova anklagelser som haglar här. Joakim Palmqvist har rätt i att det finns ett protokoll där det framgår att mobilen ska förverkas. Men ingenstans ser vi att så faktiskt har skett eller att den har destruerats. Det finns också en förundersökning om tjänstefel kring bland annat om hur polisen hanterat Therese Tangs mobiltelefon. Vi kommer till det. Men vi måste ta allting i rätt ordning. Det är viktigt att ni som lyssnar först får höra allting som skett så att ni sen kan bedöma Martins historia som vi till slut kommer få höra. Så först backar vi alltså tillbaka bandet till den 7 november 2014. Det är samma dag som åtalet väcks mot Martin Törnblad och Sara Lundblad. Strax efter lunch gör då tidningen Barometern en reportageresa till Norra Förlösa. Man vill berätta om mordet på platsen där kroppen hittades. Och med hjälp av huvudvittnet Therese Tang. Vi hör journalisten Anders Blank.
Isolerat alltså, så i och med att jag är tillsammans med Therese Tang va, så brukar jag ogärna prata om, eller så skriver jag ogärna om Förlösa fallet. För det blir liksom en intressekonflikt där. Gäller bara den här enskilda incidenten så tycker jag det ser skilt från hennes inblandning och från själva fallet. Så därför kan tänka mig att prata om det.
Mm. Ja, men bra. Anders Blank och Therese Tang var inte ett par då, den här novemberfredagen 2014. Men båda var med i bilen ut mot Norra Förlösa. Tillsammans med fotograf ska Anders nämligen intervjua Therese.
Den här intervjun skulle filmas och göras på plats där man hittade Göran Lundblad. Så vi packade in oss i våra redaktionsbilar och körde iväg förbi den mordåtalades hem. Och när vi passerade huset så kom det en yngre man och stoppade oss och frågade vad vi gjorde där.
Det visade sig vara Martin Törnblads ena bror.
Och kan ifrågasätta varför vi idag fick vara där. Och jag sa att är det här privat väg så ska det naturligtvis inte vara här. Utan vi kan åka någon annanstans i så fall. Men du har liksom inte indikerat på något sätt att det är förbjudet att köra här. Så då körde vi en annan väg till den här gravplatsen. En ganska liten väg. Och när vi kommit en kilometer så möter vi då samma herre på en mindre traktorgrävare som kommer i full fart mot oss. Och det finns alltså ingen möjlighet att vi ska kunna väja här. Så jag stannar bilen och går ut och pratar med honom. Och då blir han väldigt hotfull, skriker en massa saker och gör utfall mot bilen med den här traktorgrävaren.
Det är någonting med den där blicken liksom. Jag kan se samma blick i honom som jag kan se Martin någonstans.
Therese Tang sitter i passagerarsätet i barometerns bil. I baksätet sitter fotografen. Anders Blank backar undan bilen och ringer polisen.
Ringde en poliskontakt och sa att jag är här och här. Får jag vara här? Och polisen sa att jag absolut får jag vara där. Det är allmän väg och det finns inga skyltar som säger något annat. När jag går då ut och pratar med den här yngre herren då, så berättar det att polisen har sagt att vi får absolut vara här. Hans röst blev då argare och argare och till slut lyfte den här skopan och skickade iväg mig och träffar mig på övre axeln, armbågen, så jag flyger iväg några meter in i skogen.
När han tar den här skopan, hur han liksom sitter och alltså tokprovocerar och skapar och skriker och sen bara lyfter upp den här skopan och skickar iväg honom in i skogen alltså. Det är bara tur att det var en sån här liten bobcat. För hade det varit en höger skopa så vet jag fan om han hade levt idag. Liksom. Har den klippt i huvudet så har han nog inte stått upp.
Ja, han tar en sidostepp ut i skogen. Så lite lustigt ut.
Du har sett filmen?
Ja, visst.
Samma Thomas Magnusson som alltså företräder Martin Törnblad är också advokat åt hans lillebror när det blir rättssak av den här händelsen. Som kommer rubriceras som olaga hot och misshandel. Alltihop är väl dokumenterat av såväl Therese Tang som spelat in ljud med sin mobil som barometerns fotograf som filmat samt Therese Tangs kollega från Missing People som också filmat från en bil bakom.
Kör bakom!
När skopan träffar Anders Blank.
Det jag fick upp på film.
Är en plötslig och oväntad rörelse.
Han dumpade den på Anders Blank.
Va?
Vadå för något?
Skopan.
På honom?
Japp. Han ramlade.
Han gjorde det väldigt snabbt. Den här killen får man ge honom. Han var väldigt skicklig med den här maskinen. Alltså, för han startade den, lyfte upp den och svingade mot den utan att jag i stort sett märkte någonting. Det gick oerhört snabbt, så jag var väldigt förvånad. Och jag var naturligtvis väldigt förvånad över den kraft som den här maskinen hade också. Och tänkte väl naturligtvis direkt vad hade hänt om jag fått den här i huvudet. Då hade det kanske varit ett helt annat resultat. Men alltså jag var rätt... Det var en rätt uppjagad situation och jag var... ville väl gärna genomföra det här jobbet som jag hade tänkt mig. Va? Och dessutom när jag hade fått besked från polisen att det var inget som hindrade mig från att ta den här vägen. Alltså jag störde ingen enligt den här polismannen. Då. Så ansåg väl jag att jag gjorde rätt, va? Och ville väl på något sätt försöka övertyga om det också. Va? Men när jag gick till handgripligheter och våld så beslutade jag stå för att vända tillbaks. Det var absolut en obehaglig situation. Det var det.
Spår har varit i kontakt med Martins bror som avböjt intervju. Men hans ombud Thomas Magnusson menar att man måste förstå att hans klient var pressad just den här dagen.
Jag såg det mer som en konsekvens av en olycklig lillebror. Som har mist sin storebror och som blev förbannad på att de for där ute och just den här dagen var extra känslig eftersom hans bror hade då blivit åtalad. Så han upplevde en stark provokation i det här läget. Och det kan man möjligen förstå. Han var ju en ganska ung kille den här.
Men samtidigt att dänga en skopa huvudet på någon eller mot en kropp, det är ju farligt.
Jo, han dömdes ju för det också.
Ja, Martins bror döms för misshandeln. Den juridiska processen tas både i tings- och hovrätt och sker parallellt med att Martin och Sara går igenom sin rättsprocess som anklagade för mordet på Göran Lundblad. Journalisten Anders Blank igen.
Det är en liten side story det här egentligen. Va? Men kanske också det indikerar vad människor... Hur människor kan vara och hur människor kan uppträda. Det ger väl kanske en dimension till hela det här fallet på något sätt, skulle jag tro.
Om du ska förstå hur jag tänker och hur jag funkar.
tillbaka till Kumlaanstalten och vår intervju med Martin Törnblad som vi gör i slutet av september i år.
För mig handlar det om man ska ta något som är mer färskt, så är det ju det här ubåtsfallet nu då med Peter Madsen. Så att i hans situation så erkänner han brott mot Griftefrid och att hon har dött av en olyckshändelse. Där är det liksom punkt och inga fler kommentarer. För att börja hålla på och besvara massa andra frågor som han gör, då går ju bevisbörda över på han automatiskt, om du förstår vad jag menar. Det är polisens problem, inte hans.
Det här är ju alltså samma taktik som Martin hade i rätten. Men den fungerade ju dåligt. Han är ju dömd till 18 års fängelse. Och förutom det så stämmer inte jämförelsen med Madsens fall. Förutsättningarna har ändrats för Martin Törnblad. Nu är det Martin som måste stå för utredningsarbetet. För när väl domen fallit är det den dömde som måste bevisa att han är oskyldig om han vill få resning. Vi försöker förklara det för Martin där och då. Vi måste få höra hur Martin menar att mordet gick till om vi ska kunna granska den historien och se om den stämmer.
Det där gällde ju fram tills du blev dömd. Nu när du söker resning så är ju bevisbördan är hos dig.
Ja, den blir ju tyvärr nu.
Ja.
Ja, för jag är ju inte alls van vid den här situationen på grund av att jag bara stänger av det helt naturligt för mig. Och jag är så pass fokuserad på... Ja, mitt fokus ligger ju på de här bitarna med Therese Tang.
Så okej, vad är det då för bitar med Therese Tang Martin tycker är så viktiga? Vi hittar en formulering i ett av breven som Therese skrivit till Martin, där hon påstår, och nu citerar vi från brevet som ni också kan se i era mobiler om ni lyssnar via Acast-appen.
Detta är nog huvudanledningen till att jag inte fått ut min mobil, tror jag. För de skulle inte uppskatta att det kom fram att de samarbetat med en ideell organisation på det viset som de gjorde. De bad oss krasst om hjälp, för de kört fast fullständigt. Det var polis som gav oss markkartor över GLs marker, berättade var de sökt och med vilken utrustning. De förklarade även för oss och hur de ville att vi skulle använda allt från media i övrigt.
Vi ringer Therese Tang för att kontrollera den här uppgiften. Har hon och polisen samarbetat så nära att polisen nu vill dölja spåren? Är det det som finns på hennes mobil som nu polisen inte vill lämna ut?
Det är nog huvudanledningen till att jag inte får ut min mobil, tror jag. För de skulle inte uppskatta att det kom fram att de samarbetat med en del organisation på det viset som de gjorde.
Jag kan väl säga att jag har väl kört lite samma spel som jag har gjort hela tiden. Att ibland skriver jag det Martin vill höra, va? För att jag ska få saker tillbaka.
Okay.
Det är ett spel som jag gjort även i tal med honom också. Va? Att jag har sagt att så här är det och så här funkar det och så här finns det och så här finns det inte. Men den här frågan kan faktiskt, om du ringer upp Anders Lindfors som var med mig, reda ut ganska enkelt. För att just det här var ju någonting som... Alltså, det är klart att det har varit ett samarbete oss emellan. Det kan man inte säga annat än. För de tar ju hjälp av oss som en organisation. Så jag menar, det är klart att det blir en form av samarbete. Det är inget snack om saken. Men...
att det just... skulle vara anledningen till att de inte ger telefonen?
Ja.
Är det...
Nej.
Vad tänker du kring det då?
Nej, inte alls. Absolut inte.
Nej. De bad oss kraft om hjälp och de kört fast fullständigt. Så det här också.
Ja, och som sagt var det, jag är ju inte alltid korrekt emot Martin, så är det ju bara för att jag vet ju att han tenderar ut att ge mig mer saker när man spelar på hans lina än någon annan lina.
Ett spel, det är så båda faktiskt beskriver det. Ett spel mellan Martin, dömd mördare, och Therese, åklagarens huvudvittne. Breven är daterade vinter och vår 2016. Spelet, som påbörjades före erkännandet, fortsätter alltså långt efter det att Martin dömts för mordet. Och det betyder en enda sak för oss. Det som står i breven går uppenbart inte att lita på.
Men om det finns spår efter det som advokaten Thomas Magnusson letar efter,
att hon på något sätt blir censurerad i förhållande till polis och så vidare,
så finns de i så fall i den beslagtagna mobilen. Där kan samtal eller sms ha sparats mellan polisen och Therese Tang.
Men Spår får inte tag i telefonen när vi begär att få ta del av den eller den information som polisen har fått från den. Istället får vi ett underligt beslagsprotokoll.
Till en början är det enkelt att hänga med i turerna som beskrivs i protokollet. Mobilen innehåller ju inspelningen där Martin Törnblad pekar ut platsen där Göran Lundblad är begravd.
Ja, och så är det 15-20
meter ut.
Mm.
Där.
Mm.
Exakt.
Därför så tas mobilen i beslag.
Alltså det är väl klart att de ska ha telefonen beslagtagen. För det förstår jag, med inspelning på den så är det klart att de ska ha den.
Efter några dagar får Therese besked att polisen kopierat informationen på hennes telefon. Och att hon är välkommen att hämta den.
Så jag får den och är på väg ut. När jag är på väg ut, då möter jag åklagare Sonnevang i dörren. Vad ska du med den där sen?
Då utbryter ett mindre palaver, som en av poliserna väljer att kalla det, i ett senare förhör.
Jag har min telefon fysiskt i handen och får lämna ifrån mig den igen.
I beslagsprotokollet ser vi att åklagare Patrik Sonnevang fattar det här beslutet 26 juni 2014. Sen ser vi att mobilen flyttas mellan olika lager hos polisen under sommaren och hösten 2014. Men sen dyker ett beslut om att förverka mobilen upp i december 2014. Det betyder att staten tar hand om mobilen för gott. Det som ska ske sen är destruering. Att mobilen ska förstöras och skrotas. Huruvida det har skett kan vi inte se i de protokoll som finns med i den interna polisutredningen. Vi vet alltså inte om mobilen finns eller inte. Inte heller Therese Tang menar att hon har fått information om vad som ska ske med hennes mobil. Än mindre har hon tillfrågat om hon går med på att hennes mobiltelefon ska förstöras. Hon menar att allt hon gick med på var att låna ut sin telefon fram tills rättegångarna var avslutade. Under tiden skulle hon få låna en mobil från polisen.
Förverkande beslutet, det skickades aldrig ut till mig, så var det. Men jag ifrågasätter ju det här och smsar dem och hör av mig till dem hela tiden. Både mejlledes och smsledes.
Varför vill du ha telefonen?
Har en sån här säkerhetskryptering på den så kan ju inte jag fysiskt komma in i telefonen utan att jag har telefonen inkopplad till datorn. Telefonen i sig, den skiter jag. Det bryr jag mig inte om överhuvudtaget. Men jag kommer inte åt alla bilder på mina barn. Jag har haft telefonen ett bra tag. Och det är hur mycket minnen som helst där i.
Therese Tang anmälde därför polisen för tjänstefel. Den utredningen leddes av åklagare Lena Kastlund vid särskilda åklagarkammaren.
Ja, Lena Kastlund heter jag. Jag arbetar på särskilda åklagarkammaren. Vi granskar då bland annat polis, åklagare och riksdagsmän om de har gjort något brottsligt så att säga.
Vad är det då som du ser när du gör dina förhör här?
Nej, men för det här gällde ju hanteringen av en mobiltelefon då.
Mm.
Och nu, som jag säger, det här är ju preliminära bedömningar. Men jag har ju uppfattat att det har varit felaktigheter i handläggningen här då. Men att jag då, när jag tog beslutet att lägga ner förundersökningen, att jag tyckte att det låg, som man säger, på ringa nivå. Att det var felaktigheter som jag säger, man har sidosatt vad som åligger en i tjänsten då. Men att det inte nådde upp till en brottslig nivå. Så därför la jag då ner förundersökningen här någon gång 2015.
Vad är det du ser som är felaktighet då?
Ja, det har ju hanterat. Det är ju så att det är en mobiltelefon som då skulle hävas, som inte har lämnats ut, som är då i alla fall. Jag vet inte hur det har gått nu. Nu är det ett par år sedan.
Men det är så att hon borde fått tillbaka telefonen?
Alltså enligt min bedömning så, som jag säger, jag kan ju inte liksom, min roll i det här, jag kan inte se till att en sak lämnas ut så, utan jag granskar bara om hanteringen kan vara brottslig. Men som jag förstår så har det blivit någon form av misstag här. För telefonen, polisen som jag har förstått det här, så ansåg att man inte skulle lämna ut den här, för det var någon form av, som det kallas, jailbreaker. De hade gjort särskilda undersökningar liksom, för att få ut information. Det var ju väldigt viktig information då. Men sen har det blivit någon form av missförstånd här. Så åklagaren har skrivit att den ska hävas, men samtidigt att den ska förverkas efter lagakraftägande dom. Och det har aldrig tagit, så vitt jag har sett. Jag vet inte om där hon har fått något beslut att den ska förverkas, för det är ju ett vittne det här då.
Mm. Nej, hon påstår att hon aldrig har fått något beslut.
Nej, för det måste hon ju få någon form av beslut i så fall. Att i så fall överklagbart då.
Och det har inte skett?
Nej, okej. Okay. Och hon har fortfarande inte fått telefonen alltså?
Nej.
Nej.
Spår kan nu avslöja att Therese Tangs mobiltelefon numera är omöjlig att få tillbaka.
Det som är lite konstigt är att den inte avslutad så att säga.
Och hur vet du då att den är förstörd?
För att jag själv har gjort det.
Vi har ändrat den här personens röst. Han vill helst inte figurera, men poängen är inte att en polis utfört ett beordrat beslut. Poängen är att en åklagare fattat just det här beslutet. Att förstöra ett huvudvittnes mobiltelefon. Den enda anledning vi kan se är en teori som en av polisens IT-tekniker för fram. Det kan vara olagligt för polisen att ge tillbaka en telefon där man utfört en så kallad jailbreaking. Alltså man har öppnat en iPhone för andra appar än Apples egna. Vi ringer därför personen som fattade beslutet att destruera telefonen. Kammaråklagare Gunilla Ullin.
Gunilla Ullin, åklagare, kammaren i Kalmar.
Ja men goddag, hej. Hörru du, jag vill ju intervjua dig. Går det bra?
Nej.
Nähä?
Jag har avslutat det ärendet och jag ställer inte upp på några intervjuer. Det gör jag aldrig när det gäller tidigare mål.
Tillbaka till vår andra åklagare, Lena Kastlund på särskilda åklagarkammaren.
Nu är telefonen destruerad. Den finns inte kvar.
Nähä, okej.
Ja, jag har pratat med han som säger att han har förstört den.
Jaha, okej.
Vad innebär det då?
Nej, men det kan ju innebära att man ska ta upp förundersökningen igen naturligtvis.
Två dagar efter vår intervju med Lena Kastlund skickar hon ett mejl till Spår.
Citat: Hej igen. För kännedom kan jag meddela att jag nu återupptagit förundersökningen för tjänstefel och målsäganden kommer att höras igen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
När du kollar det här fallet så kommer vi ta upp sånt som är till fördel för dig, men även sånt som är till nackdel för dig om vi hittar sånt. Och om du tycker att det är en bra deal, då kör vi den här intervjun. Tycker du att det är dumt, så då får vi åka hem nu igen i så fall.
Alltså jag har ju ingenting att förlora på att ställa upp på en intervju, tycker inte jag. Snarare fördelar.
Till slut lyckas vi ändå få Martin Törnblad att prata om själva mordet. Och då kommer samma version som han haft sen rättegången.
Vem kom på idén att mörda Göran?
Ja, det är som har gjort det. Och han har gjort det på eget initiativ. Det är ju ingenting som varken jag eller... Ja, jag ska inte prata för Sara, men jag gör ändå. Varken som jag eller Sara hade någon vetskap om. Så det...
Men förlåt.
Nej, men det är ett kallt beslut av honom. Så, ja.
Martin hävdar att det är en annan person som skjutit Göran Lundblad. Till P4 Kalmar sommaren 2015 väljer också Martin att berätta att det handlar om en nära anhörig. För Spår avslöjar Martin nu identiteten på skytten. Men vi väljer av etiska skäl att inte gå längre än vad som redan är känt. Det handlar om en närstående person som alltså inte är officiellt ens misstänkt för brottet.
Och när togs det beslutet?
Ja, det vet inte jag riktigt faktiskt, men det är som den här gropen där kroppen placerades. Jag har ju frågasatt när den är grävd. Men han är ju bara trevande. Han är ganska rädd. Så att han säger inga sådana saker till mig längre.
Kan du berätta då hur det gick till när Göran dog?
Alltså jag kan inte berätta hur det gick till när han dog mer än att har skjutit han. Och när jag började på jobbet på morgonen då, så det var då jag fick den här vetskapen. Och sen så var vi, jag var med och transporterade bort kroppen och städade.
Enligt Martin anländer han tillsammans med skytten till mordplatsen, Göran Lundblads hus, Ställegården.
Hur ligger Görans kropp?
Ja, han ligger i sängen på rygg. Så, ja.
Var är han skjuten någonstans?
Han är skjuten i huvudet.
Vi ställer frågor till Martin för att kontrollera hans nya historia. Stämmer den med polisens tekniska undersökning? Problemet är ju bara nu att Martin såklart också läst den undersökningen. Det märks när han förklarar att det inte fanns så mycket blod kring kroppen.
Normalt fall så har utredningstekniska också sagt att normalt sett när en människa blir skjuten i huvudet med hagelgevär så brukar det explodera typ då ju. Då har det ju varit en jäkla massa antagligen. Men i det här fallet det blev inte så mycket. Så att nej, det var inte så jäkla omständigt att städa faktiskt. Det var inte så farligt.
Hur luktar det i rummet?
Alltså det luktar ju inte gott när man börjar röra i det. Så är det ju. Men ja, nej.
Och vem är i det här rummet med dig? Det är ni två.
Vi två.
I den version som Therese Tang uppger i rätten att Martin sagt Lenne fäste sig tings- och hovrätt vid vissa specifika detaljer som man menar är tecken på att historien kommer från en person som själv upplevt den på plats och därför pekar på att det är en mördares historia Therese Tang har hört från Martin. En sån detalj är att han har beskrivit att offrets ena öga ska ha svällt upp stort och en annan är att det luktade väldigt illa. Men till oss ger nu inte Martin några sådana detaljer.
Var är Sara nu då?
Hon är hemma hos i min pappas hus. Sover.
Och ni har inte berättat för henne?
Nej, inte där då. Jag har inte berättat någonting.
I domen menar man att en omständighet som talar för att Sara var med vid mordtillfället var att hon inte alls sovit hos Törnblads utan på Ställegården och släppte in Martin i huset.
Hur kom ni in i Görans hus?
Nej, det är Saras nyckel som är i hennes bil eller på hatthyllan.
Att Martin tvekar här beror inte på att det var han utan skytten som tagit nyckeln, menar Martin. Men om Sara inte visste något, var man då inte rädd att hon skulle dyka upp och avslöja allting? Martin menar att det är därför han ringer henne 6:30 på morgonen.
Nej, men alltså, mitt jobb var ju att hålla henne borta från det här. Och jag har ju ringt henne flera gånger efter det. Och för att kolla vad hon gör liksom.
Samtalen finns med i polisens förundersökning. Men man vet inte vad som sagts. Här finns alltså en risk att Martin försöker passa in redan kända uppgifter till en ny historia. Men det kan också vara som han säger, att den historia han berättade för Therese Tang var delvis en lögn.
Nej, jag vill ju att Sara skulle bli dömd för hennes pappas försvinnande. Det var ju min tanke då.
Martin säger att han var förbannad på Sara för att hon höll på att lämna honom. Han menar att hon hade en ny pojkvän i Stigtomta och tänkte ta deras barn med sig och flytta dit. Därför tar en ny historia form när han ska träffa Therese Tang.
Det stämmer ju rätt mycket som jag har sagt till henne, men ändå inte liksom. Det är bytt. Ja, så.
Vem är det som är bytt?
Nej, men alltså, jag försöker sätta det på Sara och Sara är oskyldig. Hon har inte någonting med hennes pappas försvinnande att göra.
Martin menar att han bytt ut den som han menar verkligen är skytten mot Sara.
Till exempel så vittnar Therese Tang om att det ska ha blivit bråk strax efter mordet när Martin och Sara ska lyfta upp kroppen på pickuppen nere i Ställegårdens garage.
Väl där nere så blir han skitförbannad och tappar temperamentet. Och bara gapar och skriker och Sara att kommer du inte ner och hjälper mig och lyfter upp gubbfan på bilen så tänker jag fan skjuta mig själv eller ringa till polisen och anmäla det här. Vilket resulterar i att Sara kommer och hjälper honom och lyfter upp.
Nej, alltså det var osämja och slitningar. Så, men det var ju mellan och mig.
När du har berättat det här för Therese, hur känns det då?
Alltså det var ju blandade känslor. Jag var ju inte dummare än att jag förstod att jag skulle bli hämtad av polis liksom. Så det... Nej, så sett. Men jag var ju naiv och godtrogen över att Therese inte skulle blanda in mig liksom. För att det hade hon ju annonserat mig väldigt tidigt liksom att... hon inte skulle göra. Och att hon vet att jag har någon inblandning och såna här saker. Och hon hållit på. Det höll hon ju på med flera veckor innan. Så.
Du skriver ett av de här breven att du är kär i Therese. Att du blir kär i Therese.
Ja, blev det. På sätt och vis. Men jag har haft en väldigt konstig relation till tjejer så för att jag har haft andra relationer som inte Sara har vetat om. Och jag tror att det blir väldigt konstigt och det blir fel liksom.
Vår intervju blir nästan 4 timmar lång. Det blir ofta tvära kast. Ibland pratar vi känslor, ibland detaljer från själva mordet. Då kan det komma väldigt otäcka detaljer. Som när Martin beskriver hur han och skytten sveper in liket i en presenning efter att man flyttat kroppen från sängen ner på golvet.
Det finns inget humant i hur man har behandlat det här utan att det ska bara gå fort, smidigt. Och, så att det är bara slitningar eller vad jag ska säga. Och sådana saker. Och jag kan känna det likadant när det gäller djurhållningen hemma som var då. Det var ju likadant där. Det var mycket ohumana metoder.
Ni minns kanske från avsnitt 2 hur flera anställda på Törnblads gård vittnade om hur Martin var mot sina kalvar.
Så han slog helt enkelt ihjäl kalvar med en slägga.
Ja. En annan incident var när han tog stålhättan och slog ihjäl 2 kalvar med.
Mm.
När de inte ville dricka.
Mm.
Du jämförde lite med situationen när ni tog hand om Görans kropp.
Alltså du tänker det här ödmjuka liksom. Ja, nej, det är inte ödmjukt på något sätt. Det har det aldrig varit. För att kalvar är så små liksom så att då har det varit en hammare i huvudet och sen skära i halsen som vanliga gör när de avlivar. När veterinärer och sådana utbildade människor avlivar så är det ju ett skott i huvudet och sen skära. Det är ju snittet om det och skottet i pannan som de blir bedövade för egentligen.
Så om vi ska tro Martin nu får han alltså reda på att skytten haft ihjäl Göran Lundblad. Det är skytten som berättar det här för honom. Då finns det ju en väldigt grundläggande fråga som vi ännu inte fått svar på.
Hur kommer det sig att du inte ringer polisen?
Nej, det var inte aktuellt. Det var att fortfölja det vi gjorde där då. Att, för jag misstänker du refererar till det här att vi skulle bli ovänner. Och att jag ska ha sagt vid det tillfället att jag tar livet av mig eller ringer polisen. Så kan det ha varit, va?
Alltså Martin, det här är liksom inget spel liksom, utan du måste liksom berätta för mig hur det ligger till.
Jag har jättesvårt
liksom.
För att minnas saker utan att jag minns saker ut efter hur jag läser hela tiden. Det är bara några dagar sedan då lyssnade jag på 72 minuter lång podd mellan Therese och Gert Fylking, Mix Megapol. Och jag är så inne i det jag söker hela tiden så att allt annat det blir liksom... Jag tappar det. Mm. Jag gör det.
En sak Martin minns tydligare är hur hanteringen av Göran Lundblads kropp avslutades.
Jag körde pickupen och han körde lastmaskinen från alltså gården då och upp genom skogen. Sen lastade vi om, drog av kroppen i skopan då och sen körde ner med lastmaskin. Och öste igen helt enkelt med han i botten.
Att sitta tillsammans med Martin Törnblad och lyssna på hans historia om mordet på Göran Lundblad är en intressant och tröttsam uppgift. Vi försöker kontrollera om det han berättar är möjligt. Det är svårt, för vi vet att risken hela tiden finns att han bara anpassar en påhittad ny version till de uppgifter han kan ha läst om i förundersökningen. Så när då ett annat erkännande plötsligt sker blir ett välkommet avbrott. Vi har ju tagit upp det märkliga brevet som Martin och Sara påstod att de fick i sin brevlåda.
Det är alltså ett så kallat hotbrev.
I Spårs andra avsnitt så läste Britt-Marie Einarsson högt ur brevet som hon hörde Martins pappa läsa upp på ett vägmöte.
Om inte detta uppfylls kommer konsekvenser. Eran son Vins kommer att råka ut för samma sak som Göran, punkt, punkt, punkt. Grannsämjan kommer att utsätta er för samma saker som Råberg fått utstå. Det här vill jag bara säga att ni inte kommer att få en lugn stund, så vårt råd är att flytta omgående.
Här, i besöksrummet på Kumla, kommer nu äntligen bekännelsen från den som faktiskt var den som skrev brevet.
Det har jag skrivit.
Varför har du skrivit det?
Nej, men det var för att få lite drama, liksom få lite fart på saker och ting. Och min och Saras relation var dålig redan där. Och att så här, efteråt sett så var det jättedumt. För att Sara blev ju... Hon tog ju det där på allvar. Hon blev ju rädd för det, eller hur jag ska säga. Så att det där har ju säkerligen också påverkat att hon ville flytta till Nyköping.
Vem var det skulle ha varit ifrån då?
När jag skrev det så påstod jag ju att det var ifrån han, grannen Mats Råberg. Mm. Men det var det inte.
När jag pratar med Mats så upplever han ju sig väldigt hotad. Stämmer den bilden?
Ja, jag kan nog tänka mig att han kan ha känt sig en del hotad.
Var grundade det sig på?
Nej, men det är egentligen hela... Jag tror att han känner stort hot egentligen från hela min familj. Och inte enbart ifrån mig eller så. Även fastän att det, jag har ju spelat mycket drama hela tiden. För att jag har ju sett hur saker och ting rör sig och hur det fungerar. Säger man någonting som, ja, som skulle kunna vara sant, som någon skulle... De tror ju att det är sant och börjar med tills de fattar att jag har blåst dem på något vis. Och då har jag hunnit gå en hel väg så här till sjätte parten eller någonting så här innan jag får veta igen. Och då har det varit en helt annan information. Och då har man skickat tillbaka igen, om du förstår vad jag menar. Så att det där är ju mycket fel ifrån mig och mitt beteende.
Varför har du gjort så?
Alltså, jag vill väl egentligen synas och höras mycket. Det är väl det som har varit problemet. Och jag har väl inte tyckt att mitt liv har varit tillräckligt spännande. För att... Ja, nej, men det blir så. Jag har svårt för att prata om saker överhuvudtaget som kan bli känslomässiga. Och då håller man undan saker istället, sopa under mattan så här, som du förstår. Men jag har ju även det här att jag har något behov av att få synas och höras och så. Och så här efteråt så tror jag det handlar om att jag inte har tyckt att mitt liv är tillräckligt spännande.
I juli 2014, när Martin och Sara sitter häktade, görs en så kallad P7. Det är en läkarundersökning som görs om man misstänker att det kan finnas behov av en mer omfattande rättspsykiatrisk undersökning. Både Martin och Sara bedöms i sina undersökningar inte lida av någon form av psykisk störning. Men i Martins P7 finns tillägget att han har grandiosa drag i sin framtoning. Själv beskriver Martin det så här.
Ja, jag har ju varit mycket på BUP och pratat med kurator och såna här saker i varenda skola jag har gått i, men jag har ju aldrig haft det här så att jag har vågat berätta det eller känt att jag överhuvudtaget vill berätta.
Martin var krävande barn från början. Han startade med kolik och skolan, han tyckte det var jobbigt och sådär, svårt att hänga med. Han hade dyslexi, så han hade lite svårt att liksom lära in och läsa och skriva och så. Så han hade det ganska tufft i den bemärkelsen, ja.
Det här är Martin Törnblads mamma.
Jag heter Anneli Tisell och är Martin Törnblads mamma.
När Martin går i 8:e klass bestämmer mamma Anneli att Martin ska utredas av BUP, barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar.
Mm. Det gjorde vi också. Det gjorde vi ju ett jullov. Hela jullovet så gick vi till en utredning för att se om han hade någon diagnos och hade någonting som vi kunde ta på. Men de hittade inget särskilt, mer än att han hade läs- och skrivsvårigheter.
Varför ville du veta? Vad var det som liksom föranledde den?
Nej, men det var den här att han hade lite svårt att anpassa sig med kompisar och att han inte ville göra läxorna hemma och att han liksom låg på golvet och ville inte det helt enkelt. Och jag hade full sjå och få honom att göra allt det där. Förändringar och sådana saker. Om vi skulle åka bort någonstans så kunde man inte kanske säga det med en gång, utan man sa det precis innan vi skulle åka och för att det inte skulle bli för mycket för honom. Och då undrade jag om det var någonting.
Vi har sett de test som Martin genomgick i 8:e klass. Det handlar om dyslektiska svårigheter. Men Martin själv minns det som att det viktigaste skälet för honom att göra psykologutredningarna var att han mådde dåligt.
Då min mamma tog mig till BUP för att då var jag ju självmordsbenägen. Men ingenting som någon egentligen hade sett av, men att jag sa väl att jag mådde dåligt liksom, att jag kommer göra någonting snart. Och då var det en tid på BUP, men sen liksom sopas det också under mattan liksom. Man pratar inte om det.
I flera brev som ingår i den stora bunten av korrespondens som vi har fått av Martin så skriver han att han går igång på spelet kring mordet i Norra Förlösa. Han skriver rätt ut att han gillar att manipulera.
Du beskriver i alla de här breven som vi har läst att du liksom njuter av det här spelet mellan polisen och åklagaren och sådär.
Ja, det gör jag. Alltså på något vis så, alltså jag gillar ju den här draman och jag har skitsvårt också.
Det här är också ett spel för dig när vi sitter så här och
alltså jag tycker någonting, på något sätt så är spelet över. Nu spelar det inte så stor roll för att nu handlar det om, det är ju ingen som kommer bry sig om vad jag säger eller inte säger, tror inte jag, utan att det kommer handla om ja, bristerna i polisutredningen, att Therese Tang har haft andra uppfattningar, alternativt att man kör färdigt spelet som var meningen i tingsrätten.
Ja, det är så Martin faktiskt beskriver det. Tingsrättsförhandlingarna, där man avgör vem som är skyldig till ett mord, var även det ett spel. Martin påstår att han skulle sitta tyst hela tiden och så mot slutet skulle skytten vittna och då dramatiskt förändra hela bilden.
Men meningen var ju att vi skulle höra han och att han skulle erkänna. Och sen när det blir för mycket, för djupt med frågor och så, så skulle det bara vara ingen kommentar liksom. Då skulle det inte bli någon dömd. Det var meningen. Så vi utgick ifrån att ingen skulle bli dömd. Mer än brott mot griftefrid möjligtvis.
Problemet var bara att det aldrig kom någon skytt.
Men han ser mig i ett värde som ökar för varje dag jag sitter i fängelse. Och ska han då vara aktiv i en resningsprocess så handlar inte det i tid nu, utan det handlar om senare. Och att jag ska vara tvungen att dela skadestånd med dem.
Så du menar att han skulle, i hans värld så är det rimligt att tänka att du sitter 7 år till och då går han in och erkänner mordet och då får du resning och så får han pengarna?
Ja, han utnyttjar mig för pengarna. Han ser inte mitt mänskliga värde.
Det är svårt att veta hur man ska se på en sån här uppgift. För vi har ju pratat med Anneli, Martins mamma. Och hon vet vem Martin menar är skytten. Och hon avfärdar inte Martins resonemang.
Det är otäckt såklart. Jag har väl mycket tankar på det också. Vem det kan vara. Och jag vet ju vem man syftar på. Men det finns ju inga bevis för någonting. Det finns ju egentligen inga bevis på att de har gjort det heller. Det finns ju inga bevis, vad jag har förstått, på vem som har skjutit Göran. Och den jag tänker på då har ju de inte utrett. De har missat det. Helt enkelt. Men jag har min teori och polisen har väl sin teori.
En av poängerna som kammaråklagare Gunilla Ullin gör i sin slutplädering handlar om den brutala gärningen och att Martin med sin historia av djurmisshandel påvisar just en sån brutalitet. Därför, menar åklagaren, tyder det också på att Martin är mördare.
Ja, det är helt oacceptabelt att bete sig så mot djur.
Betyder, men med resten av meningen då som åklagaren menar, saknar du vanliga spärrar?
Ja, kan jag nog göra till viss del. Och det här att jag ljuger om saker, och det har jag gjort ända sedan jag var liten. Och jag tror att jag har blivit successivt bättre och bättre på det hela tiden. Och jag har inga spärrar när det gäller att vad ska jag säga, grovheten på mina lögner eller grovheten på att utsätta någon annan människa för psykiskt lidande. Jag har inte de gränserna liksom.
Nu har vi suttit här i snart 3,5 timmar.
Ja.
Har du ljugit någonting för oss?
Nej, jag har inte ljugit någonting för er. Jag skulle egentligen inte vilja prata om de här trakasserier och såna här saker. Jag satt här och funderade på vad jag skulle göra, men jag har ändå köpt det ni säger i att det måste vara alltså genuint och hela alltet. Men samtidigt så måste ni förstå att hur jag fungerar som människa och att det kanske inte är alltid så lätt. Men jag har förståelsen nu för det. Jag förstår att det är A och O. Så det.
Ändå lämnar vi Martin med känslan av att vi aldrig fick den där ärliga beskrivningen i klara detaljer om hur alltihop ska gå till. Jämfört med vad Therese Tang kunde berätta i rätten framstår det som Martin sagt till oss som aningen för tillrättalagt eller för odetaljerat. Men så får vi tag i förhöret som Martin gjorde i december 2015. Det som polisen är noga med att kalla för ett samtal.
Rullar bara där. Och då är det ett samtal med Martin Törnblad. Kan du snälla ha sig personligen?
Med hjälp av en fullmakt från Martin lyckas vi begära ut det drygt 7 timmar långa förhöret slash samtalet.
Och det är på häktet i Kalmar och dagens datum är 2015-12.08 och klockan är 09.27 när det här samtalet påbörjas. Och det rör ärende K18573-12 och det är Martin själv som har åberopat det här samtalet. Och du har avböjt att du har försvarat närvarande. Gäller det fortfarande, Martin?
Ja. Helt okej.
I rummet, förutom Martin Törnblad, så befinner sig kriminalinspektör Marcus Tinne, kriminalkommissarie Ulf Mackinson och kammaråklagare Gunilla Ullin.
Och plötsligt finns en detaljerad historia från Martin Törnblad.
Han sa till mig en gång att han har skjutit. Han sa att Göran Lundblad är död. Och sen,
vad tänker du på?
Ja, vad menar du? Typ så håller jag på med det. Och sen fortsätter han att säga att han har skjutit han.
Vi kan nu inte ge er alla detaljerna, för då röjer vi skytten. Men det finns passager som till exempel låter så här.
Mer detaljer, vem gör vad?
Han tar tag i högerarmen blir det. och jag tar tag i benen och sen så skulle det vara lite försiktigt, men det blev inte så. Det blev alltså täcke och kudde följde med, för att det var ju liksom blod och jag hade tagit ihop, eller vad man ska säga.
Ibland ifrågasätter förhörsledaren Martin.
Så då var det ju Chrysler som stod utanför. Att den skulle bort därifrån.
Så ni diskuterade det inne i rummet?
Det stod och diskuterade i Görans sovrum.
När han ligger där och skjuter den, så började ni diskutera hur ni skulle flytta Chrysler.
Och vissa gånger ger då Martin svar som verkar rimliga.
Ja, det var då det kom upp på att den måste bort för att den var... Den kunde inte stå där.
Andra gånger blir det mer oklart.
Jag vet inte vad jag ska säga till den frågan.
Jag måste förklara. Vi är du har precis fått veta vad mördaren gör.
Mm.
Och varför ställer du upp så totalt i det som sen sker?
Jag kan inte svara på den frågan bara sådär. Det blev bara att jag gjorde så. Jag har alltid ställt upp det här till 100% så sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara.
Ja, men det finns gränser. En annan sak att rensa en motplats.
Jo, ja, full förståelse för det, men...
Och det finns detaljer som vi funderar över.
Den dagen tog jag från den koden. Till vapenskåpet så bara jag var ensam på din hava.
Om nu Martin är den enda som kan koden. Hur kan skytten ha använt vapnet när Martin påstår att han låg och sov?
En annan sån detalj handlar om Saras hästar.
Du har inte nämnt någonting om hästar den här dagen.
Jo, på morgonen. Det sa jag ju i min hela sammanställning från början.
Ja, vad...
De släpptes ut på morgonen. Jag sa ju att jag brukar göra det om hon inte har gett sig iväg vid 9:00, normalt i alla fall.
Mm.
Men det gjorde jag på morgonen då, när jag kom dit första gången. Fick bevittna allt det här skiten. Då, vid den tiden, släppte jag ut hästarna. Och det har jag även sagt till Sara på telefon att jag har gjort.
I rätten säger Sara att det var hon som släppte ut hästarna den morgonen.
Och då undrar jag, vad kommer du ihåg från den här morgonen?
Jag vet bara att jag kom hem och släppte ut hästarna.
Och sen
så åkte jag hem till Martin igen.
Mm. Och var var Martin då?
Ja, han var hemma på gården.
Hade han varit hemma på gården när du åkte iväg på morgonen?
Ja, alltså jag hade ju inte den jättekoll. Så. Han var väl på gården, som vanligt.
Mm. Och hur var det? Hade ni pratat med varandra i telefon?
Ja, det kan vi ha gjort, alltså.
Vid ett tillfälle blandar förhörsledaren in Sara mitt i ekvationen. Om det är medveten fint eller ett misstag vet vi inte. Men så här svarar då Martin.
Turades ni om städningen? Eller vem skötte? Vem hade kommandot till städningen?
Nej, men
det var Sara.
Sara?
Alla frågetecken rätas inte ut. Men i slutet av första dagen säger ändå kammaråklagare Gunilla Ullin så här när hon avslutar.
Och även om vi hamnar i den situationen att jag bedömer bevisläget som sådant att det kommer inte att ändras det som redan finns.
Mm.
Då så har ju du ändå möjlighet att för din del driva saken vidare.
Okay. Mm. Men,
och då behöver du hjälp av en jurist. Det kan jag väl lugnt säga till dig att det behöver du. Mm. Men då tycker jag att du pratar med mamma.
Ja.
Och be henne att hjälpa dig att få kontakt med vår jurist. För din mamma, hon är en klok kvinna. Jag har ju läst brev mellan er under ett års tid. Så jag vet att din mamma är en klok kvinna.
Jag skickar
ett brev genom Thomas. Precis. Och sedan så, som sagt, hon är en klok kvinna. Så prata med henne, för du måste få hjälp med en jurist och av en jurist att driva det här ärendet vidare till en visningsansökan i så fall.
Åklagaren i fallet, alltså den person som drivit undersökningen mot Martin Törnblad, säger alltså efter att ha lyssnat på hans nya historia i flera timmar att hon tycker att det han säger nu är så pass intressant att hon menar att en jurist kommer vilja titta på det. Det är hon säker på.
Det här kommer de att få intresserade av att hjälpa dig. Tror mig.
Okay. För att jag har inte varit i kontakt med någon alls hittills, men jag har ju hört talas om typ Peter alltid för att han ska ha nära till hjärtat tydligen. Och det är en sån jag behöver, känner jag.
Det är ett bra namn. Jag ska inte säga det.
Men så framkommer en annan detalj till efter att vi har träffat Martin. Det sker när vi klipper ihop det här avsnittet. När jag lyssnar på vår 4 timmar långa intervju på Kumla så slår det mig att Martin vid 5 olika tillfällen återkommer till breven från Therese Tang. Det är som att han vet att det ska finnas något där som han tror att vi ska prata om.
Men har ni fått allt med mitt material?
Ja,
det där är bara en liten del av det. Men vi har ju gått igenom precis alltihopa.
Det var ju 4 kilo papper vi fick.
Av Magnusson?
Ja.
Jag går för säkerhets skull igenom breven på nytt. Och bland alla papper, ni som lyssnar via Acasts app ser en bild på alla brev nu, så hittar jag plötsligt ett brev. Det står ut för det saknar datum. Kanske är det därför vi har missat det. Vi började nämligen med att lägga alla 100-tals brev i kronologisk ordning. Men just det här brevet föll bort. Brevet är skrivet på dator och vi har utskriften. Längst ner står det som namn på avsändare, Therese Tang. Och jag studsar till på en passage.
Citat. Dagarna innan rättegång träffade jag Ulf Martinsson för att stämma av ändringar av vad jag skulle säga i mitt vittnesförhör. Slutcitat.
Ulf Martinsson var polisen som hade yttersta ansvaret för polisarbetet kring förlösa mordet. Skulle han ha träffat Therese Tang som är huvudvittne för att styra hennes vittnesmål? På ett annat ställe i brevet så står det.
Citat. Dessutom har det framkommit saker som tyder på att du inte är skytten. Slutcitat.
Det här är 2 uppgifter som, även om Therese Tang erkänt att hon ljugit för Martin i breven, är väl magstarka. Att påstå att en polis medvetet manipulerar ett vittne. Vi ringer upp Therese Tang för att kolla vad hon har fått det här ifrån.
Dessutom har det framkommit saker som tyder på att du inte är skytten.
Då har han förfalskat ett brev. På riktigt, det här känner inte jag igen. Jag har skrivit alla brev via datorn. Jag har alla brev hemma som jag har gjort. Jag har aldrig någonsin skrivit ett brev till honom att han inte är skytten. Aldrig någonsin.
Okej. Okay. För just det här brevet också som jag har läst upp nu, det är inte daterat. Det är också skrivet på en dator.
Ja, alltså, alla mina brev har jag gjort via en dator och det har jag medvetet gjort. Sen kom jag på i efterhand att det var jävla dumt att jag insignerade breven med mitt namn. För att jag tänkte själv där, shit, jag likadant, jag alltid använt en specifik typ av font när jag skrivit breven.
Ja.
Har jag gjort. Så att, alltså, jag har aldrig någonsin skrivit att han inte är skytten. Det där är ren BS.
Okej, okay. Just det. Så dagen innan jag träffade rättegången träffade jag Ulf Martinsson.
Nej. Alltså, det där är helt hittepå. Det är han som har gjort helt på det.
Kriminalkommissarie Ulf Martinsson gör samma bedömning som Therese Tang. Det är ren BS. Eller Martinsson säger det faktiskt rakt ut.
Bullshit.
Det har aldrig hänt.
Jag har inte haft några möten med Therese Tang. Hon har ju varit väldigt arg av någon anledning på mig under lång tid. Jag vet inte varför riktigt, men nej, absolut inte.
Therese Tang menar att det här brevet är förfalskat av Martin.
Okay.
Så att Martin påstår att Therese Tang har skickat det här brevet till honom. Varför skulle han göra det, tror du? Vad skulle det innebära om ni hade haft det här mötet?
Ja, men att polisen skulle påverka vittnen vad de skulle säga.
Ja, vad innebär det?
Då kunde jag åka till Arbetsförmedlingen sen naturligtvis.
Så det finns alltså ett tydligt motiv för Martin. Och det skulle vara väldigt bra för Martin om ni hade haft så här det här mötet. Du och Therese.
Ja, alltså utifrån hans menar du får kunna påstå att det är helt påhittat det här.
Ja.
Han försöker väl då, jag vet inte. Det är väl några försök att ta sig ur detta.
Blir du förvånad när jag berättar det här?
Ja, det blir jag absolut. Det hör du på mig.
Vi hinner inte få tag i Martin själv i tid för det här avsnittet. Men vi framför vår fråga till hans advokat Thomas Magnusson. är brevet en förfalskning som är gjord av Martin själv.
Ja, det får vi i så fall prata med honom om, men den uppfattningen har jag inte fått.
Du får väl ta ett snack med honom och framföra vad han har att säga.
Ja, det ska jag absolut göra.
I nästa veckas spår.
Mitt bland alla lögner från Martin och falskspel från Therese Tang befinner sig Sara Lundblad.
Jag försöker sätta det på Sara och Sara är oskyldig. Hon har inte någonting med hennes pappas försvinnande att göra.
Kan det vara så? Har Martin bara dragit in henne för att han var arg på en flickvän som var på väg att lämna honom?
Man känner sig rädd och osäker.
Även Sara har gått med på att träffa oss.
Jag trycker här inne. Skumt nog.
Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast.
Exekutiv producent är Carl Rosander, projektledare Vian Jalal. Researcher Nina Silventoinen.
Musiken görs av Underton och ljudtekniker Jonas Sjöberg.
Följ och diskutera spår på #sparpodcast.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.